Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna här plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongkristinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa. Succépodden.
Succépodden som vi tar vidare nu in i våren. Det är ju, knopparna brister ju på ett hysteriskt sätt här utanför fönstret. Man går och lägger sig i typ kala grenar och vaknar i grönska.
Våren tyds lite olika på olika år. Mm. Men just i år så är det som att den så här frös inne. Och sen nu så kan den liksom inte hålla sig längre. Mm. Utan den bara så här, den ska bara ut. Och det är som du säger, man kan bokstavligen se på knopparna liksom när de typ spränger fram. Mm. Som en sån där jättelångsam film. När allting går i slow motion.
Man blir otroligt sugen på att pyssla med flores, tycker jag. Ja, nu är jag inne i mårbackabesattheten igen. Överallt, överallt där jag går köper jag en liten mårbacka.
Vad gör du med alla där? Lyckas du övervintra dem?
Nej, förlåt. Nu lät jag ju liksom som att jag var någon sån här rik Putin-fru. Men nej, jag vet inte. Det där att få dem att övervintra, det har väl aldrig varit riktigt min grej. Men det kan också bero på att jag flyttar mycket också. Men du har varit i Paris.
Mais oui. Ja,
berätta lite, älskling.
Men det var baske mig en av mina ljuvligaste resor faktiskt på så länge. Jag åkte ju med Olga.
Och det var, vi räknade, att åka med sitt barn.
Och kunna, men åka med sitt vuxna barn,
ja,
också.
Och dricka alltså, champagne, snälla. Och äta till ostron. Det är, liksom, det är overkligt. Nu när jag sitter hemma och typ mina tonårsön retar mig och bara äter grisstora mängder och bara hånglar med sina tjejer, och så känner jag så här: nej, låt mig få vara med Olga och dig i Paris. Varför var jag inte det?
Nej, men varför var du inte det?
Helt otippat dumt.
Det var ju en sån walk down the memory lane för mig. För jag bodde ju i Paris när jag var lika gammal som Olga är nu.
Just det.
Så jag bodde ju där ett halvår. Och vi besökte liksom vår gamla lägenhet. En av mina så här största, vad ska man säga, bitterheter. Eller en av de grejer som jag ångrar mest i hela livet faktiskt. Att jag och Sofia Edgren, vi lyckades då, av någon sjuk anledning, jag vet inte hur det kom sig, men vi lyckades haffa ett förstahandskontrakt på Rue Oberkampf i 11:e distriktet i Paris. Och vi bodde ju i den här lägenheten som liksom var byggt ett så här gammalt, vackert franskt hus med fransk balkong in mot gården. Och den kostade så här, jag tror den kostade typ 3 och 2 i månaden. En etta med kokvrå. Alltså, det var ett förstahandskontrakt i liksom Frankrikes huvudstad. Nej, men det var så här, nej, men du fattar inte. Och vi, när vi flyttade därifrån, så bara, vi hade ju liksom noll konsekvenstänk, noll känsla för stil heller. För vi gick inte ens och sa upp den här lägenheten. Vi bara drog därifrån och slutade typ betala hyran. Så jag är alltid lite rädd om jag skulle liksom koppla upp mig mot franska myndigheter, att jag har en så här gigantisk hyresskuld som ligger hos motsvarigheten till deras kronofogde typ.
Okay.
Elskuld, för att vi hade ju ett elabonnemang också, och jag tror inte ens att vi stängde av elementen. Nej, men vi är så korkade. Och vi hade ju kunnat ha kvar den där lägenheten och hyrt ut den på Airbnb och liksom haft en underbar liten lägga i Paris. Men det, så långt tänker man inte när man är i den åldern. Man har liksom noll förmåga att fokusera, planera och göra det bra för sig själv, vilket är så sorgligt. Och då kan jag också tänka på mina föräldrar i den åldern, att så här, varför hade jag inte en mamma eller pappa som var så här, stopp ett tag, vad händer? Alltså, det hade jag ju gjort till mina barn. Om de hade liksom haft ett förstahandskontrakt i Paris som de, då skulle jag ha sagt, stopp för fan. Men mina föräldrar, de hade liksom noll koll på vad jag ens gjorde där.
Nej, men det är det jag menar. Och det var jag också lite så här, jag kommer ihåg när jag skulle flytta hemifrån. Då ringde pappa någon så här, sin golfpolare som hade lite kontakter och som liksom jobbade som fastighetsskötare. Och vips hade liksom jag en etta i Sköndal och syren en tvåa i Hökis.
Ja.
Så att det var ju liksom inte samma galenskap då.
Nej, det var så här, men det kan vi få ett förstahandskontrakt någon annan gång typ. Alltså det, nej, men jag håller med. Det är klart att det var en annan tid. Ja, skit i det. Det var i alla fall så underbart att bara få glida runt med min numera då vuxna dotter och få göra Paris med henne och konstatera att vi har ju också så här så kompatibla intressen, från du vet att befinna sig i så här testolandet med 2 tonårsgrabbar och sen så Foxen som ju är någon slags liten grabb som bara vill åka cross hela tiden. Och sen pappa Testo. Alltså jag, mitt liv hemma här på Stora Lundby består ju av ett liv med män, liksom.
Here you sis.
Ja, men du har ju samma situation. Och det var så jävla ljuvligt att bara få vara i ett feminint universum. För hon hälsade ju på sina kompisar som bodde där också. Så vi liksom hängde med hennes kompisar. Och de uppskattade ju samma saker. Det är så här små goda bistroer. Att äta en så här liten underbar frukost. Att bara sätta sig och ta en kaffe. Att leta sig fram till den mysigaste innergården i Marais. För att inmundiga liksom en oerhört enkel men ändå fabulös lunch med liksom ett glas krispigt sansär i solen. Alltså hon njöt lika mycket som jag av det. Och det är många som inte ens skulle njuta av det. Vi var inte på ett enda museum. Vi shoppade inte en enda grej. För, nej, jag vet. Och det är också så jag bara, tack gode gud, mitt barn har liksom... Alltså jag tycker inte att det är så kul att shoppa.
När vi var där så gjorde jag faktiskt, jag kände såhär, gud, jag måste ha med mig något hem. Så kom jag och köpte liksom någonting till smågrabbarna. Men nej, jag är inte heller faktiskt särskilt mycket inne på shopping längre.
Nej. Alltså shoppa kan jag lika gärna göra hemma på Vestiär. Alltså jag behöver inte glida runt i liksom butiker. Vi har ju, allt finns ju på nätet på något sätt. Och vi gick heller inte på ett enda museum. För jag kan verkligen uppskatta att gå på Louvren en hel dag liksom. Men Paris är ju för fan som ett enda stort museum, bara att gå runt i den där staden.
Ja, och det är som du säger, man har ju varit på alla museum, så att det är ju inte heller att man känner sig som en dålig kulturtant om man inte gör det en gång. Men jag tror att det handlar om att när jag var där med Dante och hans PS4 och Ossian som var uppe liksom i varv för att han för att han hade varit ute och seglat, då blev det lite som att jag fick en låsning att sen nu ska vi gå på Louvren, nu ska vi gå hit och ditan bara för att de var så motvall. Så var så här, vänta, jag ska vara ute och jogga. Vänta, jag ska bara köpa en Coca-Cola. Vänta, man bara säger nej. Nu är vi här i kulturens huvudstad. Ni är här för första gången. Skit i Coca-Colan. Skit i joggingturen. Nu går vi på Louvren. Det är första enda gången jag rymde i vredesmod. Och bara så här, fuck you, typ. Jag drar. Skit i det. Jag vill inte vara mer, typ. Men då blev det ju fart inom typ en kvart. De ställde sig på vart en boj och stod välkammade och intresserade av av Picasso och Michelangelo. Ja, nej, det är just det där att den här inre rastlösheten, och nu jag måste få gå tillbaka liksom, sätta på mig de biologiska liksom vadermals byxorna. För att det är så här, nu är det gjort, vägen till målet är enligt min lilla liksom fjärnsyn på män inte så intressant, utan det ska checkas av bara. Checkas av. Och det spelar ingen roll om det handlar om sex eller liksom köpa med fredagsmys eller städa eller planera en resa. Det är så här, okej, nu är vi här. Check. Men medan en annan är så här, det underbara som du säger, att hitta den mest pittoreska och franska kullerstens bakgården där man kan ta den ljuvligaste lilla kaffe latin. Det är ju lika underbart det liksom.
Ja.
Men det har hittat få män som uppskattar, faktiskt bögar, ursäkta, som uppskattar detta.
Nej, men jag håller med. Alltså det är mycket som bara ska rivas av liksom. Och sen ska man så här få gå och lägga sig på hotellet. Alltså det är väl olika. Man kanske inte ska generalisera, men
nej,
jag håller med dig. Förlåt, jag har inte uppskattat män. Det. Nej, nej, inte alla män, såklart. Men ja.
Och inte alla kvinnor.
Nästan alla.
Ja. Men jag tyckte det var så mysigt. För att jag ska börja läsa, eller jag började lite igår läsa Anna Björklunds kvinnomanualen som har blivit en grand success och slut överallt och vidare. Och den har fått väldigt fina recensioner. Men så har jag fått en recension av en man, det blir inget konstigt med det, men John Sjögren på Svenskan. Och det som du säger tycker jag, han sammanfattar inledningen av sin recension. Han skriver så här, någonting förlöses inom mig när jag läser Anna Björklunds essäbok Kvinnomanualen. Plötsligt vågar jag tyst för mig själv viska ord jag burit inom mig så länge. Jag älskar kvinnorna. För så har jag känt så länge jag kan minnas. Ändå har jag aldrig vågat uttrycka den här kärleken. Den har inte varit riktigt rumsren. Kvinnligheten har jag och många i min generation fått lära sig är en social konstruktion. I seminarierummet på universiteten fick vi till och med höra att biologiska könet rent av kunde vara en slags språklig uppfinning. Och det är ju det som Anna Björklund skriver i den här boken, att det är ju inte det. Att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Och om man vågar omfamna det i den här världen där allting ska vara liksom automatiserat och... ja, men vad ska man säga?
Mekaniskt.
Typ, ja, och jag tycker att det slog mig väldigt mycket. Det ligger någonting i det. Så här, då gör vi nästa grej bara. Då gör vi karriär. Då föder vi ett barn. Då klarar vi krisen. Går du terapeuten. Att det är så här, saker och ting lite som checkas av. Utan att som du och jag har pratat om innan. Att så här, varför är det så mot min vilja att göra de här grejerna? Varför tycker jag att jag är våld på mig och mina barn är på pappret? Ser så bra ut och alla ger mig ryggdunkar liksom. Det är väl det hon skriver om i den här boken. Allt från liksom Bibeln till bantning. Och det slår mig också hur mycket av det moderna samhället slår an på just utseende och bantning. Jag är liksom... Och jag blir, eftersom både du och jag faktiskt, och jag tycker vi kan med handen på hjärtat ärligt säga, har varit tämligen befriade från just bantning. Kanske inte från Bibeln, men just bantning. Så blir jag, alltså det är som att jag kliver in i en helt annan värld när hon skriver om att hon och hennes kompisar då haft olika liksom trådar då på liksom... ja, men trådar på nätet där de har gått igenom då i kodord hur man kan banta, hur man kan liksom, hon beskriver hur länge hon har klarat av att inte äta och vad det, liksom, hur det har påverkat henne. Och så en gång i veckan då så träffas de för att äta, för annars blir livet för tråkigt. Så här, det är bara liksom, vi kan inte ha det så här längre, att det är så jävla mycket som kretsar kring kvinnors intag av mat. Det är liksom för futtigt. Mm. Är du med mig? Att det, så här, det verkar liksom, ju mer litteratur jag skriver om kvinnor, om deras ungdom och framtid, så ofta jag återkommer till just den här raden. Det är så mycket av mitt liv som upptagits av liksom, tanken på vad jag ska äta och inte på bantning. Och det gäller varenda kvinna. Smart som osmart, kulturell som okulturell. Alltså, att det upptar så otroligt mycket tid av kvinnors liv att tänka på vad de inte får äta.
Men det är väl en del, om man nu tänker på att det skulle kunna finnas då typiskt kvinnliga egenskaper och att jag älskar liksom kvinnor och vad det här kvinnliga egentligen är. Vad är det egentligen?
Mm.
Och just den här besattheten vid mat eller intaget av mat versus då liksom svälten för utseendets skull och rädslan för att bli tjock och allt det där.
Mm.
Det har gjort att jag känner mig alienerad från kvinnligheten. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag, då känner jag sådär, men nej, på det sättet är jag nog rätt manlig. Alltså jag, just den där matgrejen, alltså den har aldrig varit... Jag vet att jag vid något tillfälle, jag hade någon granne som var några år äldre än mig som höll på och skulle börja banta och typ jogga och skulle ha mig att följa med mig ut och jogga. Det är roligt att jag och Olga faktiskt pratade om det här i Paris. Hon bara, nej men gud, det var när jag umgicks. Hon berättade att hon hade joggat en mil en gång. Och jag bara, fan, när var det? Hon bara, nej men gud, det var ju när jag umgicks med den här tjejen som var ätstörd.
Mm.
För hon sprang ju på springbandet en mil varje dag liksom.
Mm.
Och då drog hon med mig på det där. Och jag, det är typ första och enda gången jag har så här tänkt på vad man äter, att jag skulle då göra en jävla havregrynsgröt istället för min vanliga så här marmeladmacka på morgonen, för att jag skulle då, ja, vi skulle då börja banta ihop ungefär. jag minns det och jag bara så här, gud vad jag tyckte det där var så vidrigt, att jag skulle liksom begränsa vad jag skulle få äta och hålla på och vara ute och jogga på ett vidrigt, äckligt sätt. Nej, tack. Så jag tröttnade på den här bantningen efter exakt ett dygn. Sen var det bra med den saken. Men i övrigt så har jag liksom inte ägnat mig åt det. Jag har haft problem att äta när jag har haft ångest. Men jag har aldrig liksom... Och sen kan jag få sån här hälsoångest. Liksom att jag vill äta antiinflammatoriskt och sånt där. För att jag vill liksom inte dö.
Ja, men jag fattar. Men jag tycker det är så intressant. Som Anna skriver, alltså, att gå upp i vikt gör ju inte att man slutar vara ätstörd. Den som lider av fetma hoppar ofta över lika många måltider som de andra, och oron däremellan är ännu värre. Ändå är det vanligaste rådet, både kulturen och från professionella, att alla som kämpar med vikten ska öva ännu mer på sitt icke-ätande. Att skärpa sig. Det handlar bara om kalorier in och kalorier ut, och resten är bara självkontroll, säger man, och lämnar dem på ett slagfält där oddsen är urusla. Ja, nog om det. Jag kanske skiter i blåskåpet nu när jag ska operera mina magmuskler imorgon. Nu är det äntligen dags. Sista renoveringen av kärringen, vill jag på att säga. Först, jävlar alltså. Jag är faktiskt ganska nervös, men jag känner mig ändå trygg. Och jag har ju flera kompisar som har gjort det här ingreppet. Så att jag känner mig att jag har ganska bra koll. Och jag har ju en fantastisk läkare som är lite kär i.
Det underlättar alltid.
Per Sommer. Jag skulle ju göra det här via landstinget. Och sen ju mer det har närmat sig, för jag har ju en tid om några veckor, så har jag bara känt så här. Dels känner jag så här, när man har varit där har man inte fått någon förklaring på hur det ska gå till. Man har bara också blivit så här, vad ska man säga, på det sättet som kvinnor behandlas när det gäller kvinnohälsa. Ja, du ska inte tro att det här är någonting, och det kommer inte bli någon liksom, vi kommer inte ta bort någon hud och så här, det behöver ju inte du i och för sig. Ska du inte hem och liksom träna lite mer? Fast alla vet att så här, 7 centimeter, jag menar, att mina muskler har gått isär 7 centimeter, så kommer de aldrig gå ihop. Och den lilla forskningen som finns motbevisar ju det. Så att, till slut kände jag bara så här, att jag typ satt där och grät för att jag kände mig inte trodd, fast jag hade gått igenom alla tester, fast jag hade gått igenom magnetröntgen och liksom. Och gränsen för att få den operationen var då 3 centimeter i Stockholms landsting, och jag hade 7. Så gick jag då till Nordiska kliniken och pratade med läkaren där, Per Sommar då. Och han satt och visade bilder, pratade, förklarade hur det gick till. Sa att han hade 1 ben i privat och 1 ben på Karolinska. Och så kände jag bara så här, nej men nu vågar jag göra det här. För det tycker jag är inte så himla konstigt, att man tycker att det är läskigt att man ska sövas och sys ihop i magen och sådär. Så att det handlar ju också om att känna sig trygg. Och sen har jag sett lite kompisar som har gjort det på landstinget, och då är det ändå liksom, ja, eftersom inställningen är att man går dit och sen syr man ihop det och sen får det se ut lite hur fan som helst, för att man är ju ändå kvinna och man har ju fått barn på något sätt.
Det är väl liksom så att vi har väl gemensamt bestämt att utseendemässiga operationer ska inte bekostas liksom av landstinget, om det inte, eller landregionerna, om det inte är till exempel så här, att rekonstruera ett bröst efter bröstcancer, för det tror jag man får göra i alla fall. Eller om man liksom har fått någon allvarlig så skada i ansiktet, då kan man få det rekonstruerat. Men liksom, jag som har ganska allvarliga åderbråck till exempel, får inte det bekostat i Stockholm, i Region Stockholm i alla fall. Men en kompis till mig som bor i en annan region fick sina åderbråck bortopererade där, för att där ansåg man att det förelåg en risk liksom, att hon skulle få ont av det och försämrad blodcirkulation och sånt där. Så att det är lite olika också, men jag förstår vad du menar, att så här, när man ändå ska gå in och så här, skära upp i stort sett hela magen för att sy ihop magmuskler som har blivit separerade, det är inte så kul att då få ett så här, vanprydande ärr där istället då.
Nej, men typ. De kompisar som jag känner som jag gjort, en har ju fått som en liten påse som hänger över då, på grund av att huden, men när man syr ihop huden som har blivit uttynd, så kommer det ju såklart bli överflödig hud, och det kommer ju de ta bort på mig liksom. Och då var det någon som sa så här, men gör först det och sen får du rätta till resten. Och då kände jag så här, varför ska det vara så himla tabu inom landstinget att de även kan fixa lite estetiskt? Varför ska det vara så här? Ja, men du och jag som läst kvinnohistoria, så här, ja, då får hon ta den här livmodern i ett bylte utanpå kroppen. Så här, det där funkar väl. Det liksom, det, ska man inte ändra på den inställningen? Vet du, jag pratade med Per om just åderbråck, och för 10 år sedan så fick man det.
Jag vet, man fick
av landstinget i Stockholm. Men nu, det var liksom lite too much. Och då får jag ställa mig liksom vissa så här frågor. Jaha, men som min förlossningsskada så här, jaha, men tycker inte män då att det där ska åtgärdas då för att ni ska få bättre sexliv, ska staten betala det? Man så här, men gode gud, om mäns snoppar liksom skulle gå så här, halka lite på sniskan eller liksom gå av lite, då skulle ju varenda snopp liksom fixas. Ja, men en muskel i snoppedoni skulle gå av. Du vet, det skulle ju vara så mycket estetiska operationer och enlargement och fix och tricks. Inom ja. Det skulle liksom inte vara någon snack. Det skulle vara liksom vår halva BNP skulle gå åt liksom kukarna. Men när det är kvinnor, nej. Nej, jag vet inte. Vad tycker du?
Nej, jag tycker naturligtvis att det är så här. Jag kan också förstå att så här, vi lever ju i ett samhälle nu när det går att rekonstruera, att fixa, att operera, att göra sig snyggare och så vidare. Jag har väl en väldigt liberal inställning till det. Samtidigt kan jag ju se att det påverkar unga människor på ett sätt som, alltså, som är påverkansbara i mycket högre grad. Liksom att så här, det är typ, nej men gud, är man inte skitsnygg? Alltså en vidrig grej som vi fick en inblick i när vi var i Paris. Och det här förekom även när jag bodde i Paris. Alltså det här var ju 22 år sedan som jag bodde där. Men de hetaste av de heta klubbarna, om man skulle komma in på dem i Paris, då skulle man gärna vara fotomodell. Eller bara jävligt snygg. Eller blond. Alltså att vara blond funkade väldigt bra. Så svenska tjejer gick liksom hem på de där klubbarna. Därför att på de här klubbarna så fanns det då drinkbord som förmögna män betalade, ja, i runda slängar typ 10 lax för ett så här bord där det sen står liksom 4 vodkaflaskor och lite tillbehör på.
Mm.
Och om de ska tycka att det är värt att lägga 10 lax på ett sånt där bord, då vill de ju veta att det är snygga brudar inne på klubbarna.
Jag fattar.
Snygga brudar fick då gå in gratis for free. Och det gick så här lite, du vet, inkastaraktigt runt på Champs-Élysées och sådär. Så redan då liksom. Och bara, vill inte komma på vår klubb sen, ni får komma in gratis. Men nu har ju liksom då, de har ju hängt med i tiden, inkastarna.
Aha.
Och där berättar då Olgas kompisar som har bott där nu i 3 månader att så här, för att få komma in på klubb nu, på liksom den hetaste av de hetaste Parisklubbarna, det där byts ju från år till år vilka som är hetast liksom. Nej, men då måste man bli godkänd av en typ headhunter. Alltså man måste bli inbjuden av den personen. Och då måste man kvala in utseendemässigt. Genom att skicka bilder på sig själv eller liksom sitt Instagramkonto.
Nej.
Jo, och då blir man godkänd eller inte. Och du måste vara 180 centimeter med klackar. Så att man kan ju då fixa ett par ordentliga jävla platåisar. Och för att få komma in då så är det också helt otänkbart att vara överviktig. Och det här tänker jag så här, men det här är ju en bild av liksom hur det här har gått så jävla överstyr, alltså utseende kraven på unga tjejer. Och liksom min direkta spaning på det här var ju bara så här, men vad fan går ni ens på de där klubbarna? Det där är ju värsta sortens horeri liksom, att så här, en ställe, varför säger ni inte bara fuck you, är det jävla gubbar, vi tänker att det går på äckliga klubb. Alltså, nu känns det som att jag skulle liksom aldrig vilja sätta min fot på i en sån miljö där man ser på människor på det sättet. Alltså jag är bara så här, alltså ingenting, inte ens vilda hästar skulle få mig att vilja gå dit. Jo, kanske en vild häst, men ja, men du fattar.
Ja, men jag fattar.
Men för dem, men när jag var i den åldern så var det jätteattraktivt.
Mm.
Och för dem är det liksom så här, ja, men gud, jag kom in. Alltså hela den känslan. Jag fick vara med. Jag kvalade in. Och det är en jävligt symbolisk bild av vad som, vilken typ av krav som ställs på unga kvinnor när det gäller utseendet. Och där tror jag vi på något sätt inte riktigt kan se att så här, wow, gud vad roligt. Jag vill göra en liten botoxgrej. Jag vill fixa en liten grej där. Jag vill bli lite fett i fettsug. Lite så här. Ja, helt plötsligt måste man ju då vara liksom ultra snygg för att få komma in på klubben.
Mm, mm. Du menar, ja, men du man kommer liksom inte under kniven, även Nej. Om man är så här supersnygg 19 år och liksom tuttarna upp över hakan typ. Så det finns något form av så här, ett, vad ska man säga, ett kropps- och utseende krav som är helt orealistiskt, som inte går upp nå om man inte lägger sig
under
kniven.
Nej, men om 10 år kommer det ju vara så att så här, nej, men gud, har du inte opererat dig? Nej, men då kan inte du komma in på klubben. Alltså, det kommer ju vara så. Har du inte gjort den här enlongingen, alltså så här, benförlängningen och så här, opererat bort 4 revben och specialsillisarna? Nej, men då blir det ingen klubb för dig, gumman.
Det är bara så absurd. Det är så här, när man Anita sa till mig, vadå, du gör väl det senaste tjänet, ta lite fett från magen och stoppa in i röven typ. Jag var så här, nej, men Ann Söderlund typ så här. Kommer med så här bumpy ass typ. Och
för fan vad roligt att så här, för första gången i ditt liv kommer du ha så här big ass. Gud, kan du inte göra det?
Bara för att du tycker att det är kul. Nej, men allting går att göra och liksom alla är ju skickliga. Men samtidigt känner jag så här, när man söker på till exempel så här, ja men tummy tucks och så, här, så kommer det upp så mycket så här, go to Poland, go to Istanbul. Jag bara så här, öv min döda kropp att jag skulle liksom bara sätta mig på ett flyg och bara så här, tjena mitt bena, kan ni fixa mina rattar eller kan ni fixa min mage? så att det känns ju, det är väl mycket liksom mun till mun metoden när det gäller allt sånt här, men det som jag kan tycka ändå är att det är så att man kommer dit och inte liksom bara är en i mängden och är så här, alltså in här, ut här, nu är det klart, du ska inte tro att det här ska liksom, att det här ska vara för din skull, utan det här gör vi bara för att så här, landstinget har sagt att kvinnor ska få lite hjälp. Och jag tycker det är så konstigt, för läkaren som skulle operera mig då på Ersta sjukhus, hon var ju så här, ja men du vet, 40 år, själv mamma, och ändå så kände jag så här, nej, men det här är inte värdigt hur hon liksom ändå ska checka av mig lite om inte jag försöker liksom sno landstinget på pengar. Är du med mig?
Mm.
Per Sommar då på Nordiska kliniken, han visade ju då massa bilder och visade de här bilderna på kvinnor som har fött många barn och kanske gått ner i vikt och så här, och magen hänger så att man liksom inte kan ha ett par byxor. Och, eller kvinnor som inte har några bröst och så här. Alltså, på ett sätt är det ju, det kanske låter liksom paradoxalt, men också ett, liksom en feministisk handling att så här, inför sig själv tänka så här, jag kommer aldrig mer visa mig på en badstrand, jag kommer aldrig hänga med på jobbet, jag kommer aldrig mer vilja ha sex med en kille, och så får de den här hjälpen och liksom på ett sätt tror jag faktiskt ändå kan börja nya liv. På det sätt tycker jag ju att plastikkirurgi är helt fantastisk.
Mm.
Att det verkligen kan hjälpa människor som, ja men samma sak med min förlossningsoperation. Att så här, men jag pratade med en kvinna nu igår på lunch. Hon bara, gud, nu har jag opererat mig 3 gånger för förlossningsskada. Och det blir liksom inte bättre. Jag får fortfarande sitta med en tumme i röven för att kunna bajsa liksom. För de först varit hos 2 läkare som egentligen inte kan, men som har prestige. Så här, ah, men det här ska vi fixa till. Och liksom inte haft en aning om vad de gör.
Mm.
Och då tänker jag så här, då är det väl ändå bättre att gå och betala en peng om man kan till människor som verkligen är dedikerade och måste göra någonting bra, för annars så får de ju inga mer kunder.
Mm.
Jag vet inte, det är trixigt allting, men
jag är inte i stånd riktigt att tycka eller tänka, alltså jag respekterar bägge sidor. Mm. Jag respekterar verkligen typ Stina Wolter kvinnan som säger nej, jag vill vara hela jag med alla mina skavanker och allt som jag.
Mm.
För att jag vill visa att det liksom går att vara en lycklig och glad människa. Och att jag ska ha ett fullt värde ändå liksom, som människa. Jag tycker det är skitviktigt, hela den kampen.
Jo, jag vet. Men det...
Samtidigt så är jag så pass mycket frihetsälskare och så pass liberal att jag på något sätt... Jag känner att så här, jag vill kunna göra vad fan jag vill med min kropp egentligen. Så att det inte skadar andra eller skadar mig själv liksom. Och jag har en fulla respekt. Alltså, jag menar, din förlossningsskada var ju inte en estetisk operation direkt. Det var ju liksom en fråga om hälsa i allra högsta grad. Och det är ju din magoperation också.
Mm, mm.
Och sen att man då, när man gör den operationen, vill att det samtidigt kan få bli fint. Liksom. Mm. Why not? Mm. Det är liksom, det behöver inte krocka. Det är samma sak. Om jag funderar ju på att ta bort mina åderbråck. Och det är ju bara av estetiska skäl, tror jag. För jag har liksom inga riktiga sådana besvär av dem. Vad jag vet, liksom.
Nej, det gör inte ont. För min syster gjorde det ju väldigt ont.
Nej, men jag är lite... Det är klart att jag är öm där. Jag vill inte gärna att någon masserar över mina åderbråck. Liksom. Och jag kan få så här tyngdkänsla i benen, liksom. Men värre än så är det inte. Men framförallt så tycker jag att det inte är vackert. Jag tycker inte att jag känner mig frisk. Alltså det är ju någonting i min kropp som har gått sönder. Det är ju ett brock, eller flera brock liksom. Det är ju någonting som är trasigt. Så det är klart att jag skulle vilja åtgärda det liksom, av estetiska skäl. Och sen har jag ju inte gjort det för att jag är typ så här, så jävla mycket besvär om mig ju inte liksom. Men jag går ju ogärna med en kort kjol utan strumpbyxor liksom.
Det påverkar ändå ditt liv, och det är ju samma sak som med mina magmuskler, att det är så här. Dels med träningen. Nu behöver man ju inte åka Vasaloppet. Det är ju ingen som säger att det är en mänsklig rättighet att så här, kunna ha magmuskler och dra sig fram via magen. Men det är mycket med... Det som jag nästan tycker är jobbigast är ju... Jag kan aldrig göra någonting fullt ut längre. Liksom ofta när jag ska gå upp och sätta mig upp snabbt så låser det sig. Jag har dålig hållning. Jag har gaser liksom, från tarmarna bara åker isär. På eftermiddagen är min mage som en stor spärrballong. Det påverkar mig varje dag. Och jag tänkte på någonting som Fi sa, helt enkelt Fi. Som har gjort en tummy tuck för liksom några månader sedan. Att säga, men nu är jag 42 år och tvåbarnsmorsa. Jag vill inte gå omkring med en påse på magen när jag går på stranden. Jag vill inte det bara. Och det är en känsla jag har, och det är mitt beslut, och jag är vuxen. Och jag kanske kommer bli 80 år, och då är det okej för mig att jag har lite påse på magen. Men inte när jag är 40 år och precis har träffat en ny kille. Jag vill inte det bara. Och det behöver liksom inte vara så mycket mer värdering i det än att säga, jag vill inte det, det känns inte bra. Jag vill se ut lite mer som innan. Tack så jättemycket.
Det räcker så.
Okej, men tillbaka till förra veckans snack om tantrasex.
Det var många av er som lyssnade som var väldigt förtjusta i det avsnittet.
Precis, så att, sex säljer, som vi säger. Men jag och Mattis skulle ju testa lite då.
Har du anlitat en tantraterapeut eller?
Nej, men jag tänkte, vi, som jag sagt, vi har blivit inbjudna då till Fia Go-Go och Filip. Men det har ju liksom inte, ja men det har ju inte blivit liksom. Men grejen är att det känns lite som att han kanske testade med sitt ex som var då yogaexpert. För han hade ändå lite koll, och då blev jag lite irriterad. men då i alla fall, alltså vi satt mot varandra, och då var öppningen att man skulle liksom... Man får inte kyssa varandra då, och man får inte liksom röra varandra, utan man ska hålla varandras händer och föra då mot chakrat i cirklar liksom.
Mm.
Men när man gör såna grejer, då känns det ju bara hela tiden så att man sitter i en sketch. Så då blir det lite som att man börjar skratta.
Ja.
Men jag tänker ändå... Att vi ändå kanske kommer testa lite nu. Kanske inte just nu eftersom jag ska operera mig. Men jag tycker så här, nu har vi, våra barn börjat bli lite större. Vi måste vidare till nästa level på många, många sätt. Och tantra sex är ju också ett sätt att få bättre förståelse för sina känslor. Det är ju ett sätt att på något sätt hitta en förmåga att hitta mer närvaro i sitt liksom kärleksliv, men också till varandra. Och jag tycker väl att de här senaste åren har varit väldigt hektiska. Det är inte så här att det har varit några tantra sex orger här hemma, utan oj, nu är det lite snabbt där inne, och sen så nu är det klart, och nu kom ungarna. att det kunde vara lite, tycker jag, spännande att så här, behöva titta på varandra med nya ögon. Reinvent each other. Och vi behöver ju inte ens reinvent, för vi har ju inte ens invent each other, eftersom vi blev på smällen så himla snabbt. Och sen har jag liksom, ja men, kört på med familj och alla bor kvar hemma och flyttar och jobbar hit och dit. Så att så här, nej, jag menar inte att man behöver göra det på det här sättet som, ja men, som vi pratade om, det här indiska oljebaserade sättet, utan att man bara testa lite att ha den känsla med sig in i sovrummet liksom, och kanske inte så här börja skratta som i en sketch när man gör det. Det kanske kräver liksom 20 gånger och sen kanske det sätter sig. Det vore spännande.
Verkligen. Fan vad jag vill höra uppdateringar om det här, känner jag.
Och känner inte du lite så här också, nu är ju Foxen och Frasse fortfarande små, men sen är ju i alla fall min tanke att jag kommer inte ha några fler barn, och det öppnar sig ju en ny, lite läskig värld också, så här, okej. Vad gör man nu då med de så här 10 nästkommande åren? Man kanske inte kan dra och tågluffa och knulla runt, man kanske inte ska så här sitta och dra liksom en spliff på en strand i Thailand. Så här, vad vad ska man göra? Hur tänker du? Vad tänker du att du vill göra? Jag, det enda jag återkommer till är att jag vill åka och jobba. Jag vill åka med dig typ och skriva böcker. Jag vill plugga, jag vill lära mig mer. Det är den, jag hade en riktig depressionskväll igår när jag bara satt vid köksbordet och bara så här, jag måste få skriva en bok utan att någon stör. Jag måste få åka till Paris. Jag måste få vara intellektuell. Jag känner att så här, ingenting blir någonsin klart. Är du med mig?
Ja, verkligen. Nej, jag kan tänka på liksom den tiden med så här drömsk blick. För jag, det är någonting som jag tänker att för de flesta när man är mellan 50 och 60, att det är fan en riktigt jävla bra skit alltså.
Mm.
För att då har man barn som börjar bli stora och man är ändå liksom så pass fräsch i kropp och ande så att man är kapabel, och så har man ändå inte det där som upptog en så mycket innan barn. Nu var ju det så få år för mig eftersom Olga kom så tidigt, men den här jakten och man ska etablera både en yrkesidentitet och liksom hitta sin plats i världen på något sätt. Det är ett ganska hårt jobb. Så att nu är det mer bara att så här, förvalta och förädla typ det som man redan har hittat. Och att man kanske har 10 riktigt jävla underbara år när man kan göra det utan att bli störd, som du säger. För det kan frustrera mig otroligt mycket. Jag har ett arbetsrum som jag liksom inredde för ett år sedan, så gjorde vi liksom en liten rockad där hemma, och mitt arbetsrum, det är liksom, jag blir nästan sorgsen när jag ser det, för att jag får vara där alldeles för lite.
Jag vet.
Längdans, jag kommer in där och så är det så här, jag vet, och det är så här, nej men gud, jag ska ju sitta i den här fotöljen och få läsa böcker. Och jag ska ju få sitta vid det här skrivbordet och skriva, men nu är det mest att jag så här, springer in dit och stjäl en timme för att sortera kvitton typ. Jag är så fast inställd på att jag måste få tid att vara där, ostörd tid, och tid att liksom inte bli dragen i kjolarna. Så jag håller med, men sen kan jag också se en stor del av mig som är, alltså, även tyr. Jag är inte alls sugen på samma äventyr som jag var då när jag var yngre. För de inkluderade ju ofta så här, det skulle liksom upp i adrenalin på något sätt. Men nu vill jag ha de här vackra vyerna. Jag vill se saker som jag inte har sett. Jag vill liksom ha wildlife och naturliv. Jag kan drömma om att få så här, lägga armarna om ett redwoodträd och sånt där. Alltså gud vad jag ska vandra. Jag skulle typ kunna gå Santiago Compostela så det bara står härliga till, och bara få göra det utan att det ska vara någon unge som blir ledsen att man är borta för länge. Det är jag och Agneta Schin. Nej men du fattar. Nej, jag tycker att det där, den tiden så att säga, är enormt, den har en dragningskraft på mig verkligen. Jag är inte rädd för den alls. Och jag menar, jag tänker också i min relation, förhoppningsvis så är det ju också det att man så här, återigen kan få förvalta den och förädla den. När man har så här jobbat hårt som någon slags team för att få de här avkommorna att klara sina barnaår och skicka ut dem ut i livet. Och sen liksom, då får man ju tid igen för varandra. Och förhoppningsvis har man ju mindre stress, mindre ångest över liksom att inte få ihop sin vardag och bara kan liksom ha lite jävla mysigt ihop. Men sen, ja, man hoppas på det. Samtidigt så det är också så att det är deppigt att se att många som är i den åldern, det är då det liksom dyker upp någon liten prostatagrej, det är då det dyker upp en bröstcancer, knöl, och så är det så här några år som försvinner till det. Det är då man har liksom ett ungt vuxet barn som mår pissdåligt. Folk går in i medberoende. Jag har precis avslutat min medberoendegrupp på Studieförbundet Vuxenskolan. Och vi som ju hade en hel del medberoendegrupper digitalt under coronan, då var ju liksom minst 3-4 i varje grupp som var just föräldrar till vuxna barn som hade liksom ett skenande beroende. Och där bara, just ja, fan, den lilla detaljen. Alltså gud, det är ju ganska troligt att något av våra barn kommer ha någon typ av beroende med tanke på att vi har i släkten liksom. Nej, men det kommer ju liksom inte göra. Och vet du, när vi pratar om det så blir jag också så, jag vill dela med mig av ett meddelande som vi har fått, som jag tycker var så jäkla spännande och som jag bara kände så här, den här gruppen glömmer man. Och jag skulle vilja höra, du som också har ADHD, hur du tänker kring det här. Så här skriver hon: hej, min dotters flickvän har grav ADHD, om man nu kan säga så. Men jag ser att det påverkar deras relation så att min dotter hela tiden anpassar sig så att flickvännen inte ska må dåligt. Jag ser att det är en medberoende situation, men frågan är hur hon kan få hjälp. Flickvännen är ju också medveten och försöker lägga band på sig, vilket resulterar i att båda mår dåligt. Och så frågar hon liksom, har ni via er utbildning kompetens att hjälpa dem, eller har ni ett förslag på vad man kan vända sig? Min dotter har bett mig om hjälp att hitta någon som jag kan hjälpa henne via samtal. Det här tyckte jag var en ganska spännande. Det är klart att det kan uppstå medberoende i relation till någon som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation.
Vad intressant. Det är klart att det är ju som vilket, när människor har ett handikapp, så måste ju människor oftast täcka upp. Det är ju samma sak som medberoende på jobbet liksom. Det är lite jobbigt hemma, ska du kunna täcka upp? Och så bara nosar man sig fram till vilka som liksom inte sätter ner foten. Så det där finns ju, det är ju egentligen ingen skillnad mot något annat medberoende, att vara medberoende till någon med ADHD, tänker jag. Nu har ju de flesta männen jag har varit ihop med själva haft ADHD eller bipolaritet eller någon annan liksom variation liksom. Så att då har man ju på något sätt blivit medberoende till varandra. Men någonting som jag tycker ändå som har varit ganska signifikant för inställning som jag har haft till mig själv och integriteten liksom till vem jag själv är ju att medicinen hjälper en med det liksom.
Och, medicinen hjälper en med det.
Ja, och jag kan tycka så här, nu har jag så många kompisar som har fått fått vuxendiagnoser de senaste 2 åren. Och när jag pratar med dem och de säger så här, gud, ibland när jag inte har någon medicin kvar eller kanske har glömt det när jag ska någonstans, då klarar jag knappast av att gå ut genom dörren längre. Så för många har det ju verkligen hjälpt. Många som av mina tjejkompisar som har haft ångest, de har haft sociala problem, de klarar liksom knappt av ens att gå in i liksom ett rum med andra människor. Och det här hjälper ju till med, eftersom hjärnan blir lite mer som alla andras hjärnor. Men det kanske inte jag har känt, att jag har blivit så personlighetsförändrad. Det som jag har känt är att det har hjälpt mig liksom när jag känner att jag verkligen behöver foka. Och så när jag tar medicinen då så slipper jag det där känslan av att liksom, åh gud vad jobbigt, nu är den där chefen och du måste sitta i det där mötet, du har klarat av det där, att jag liksom stoppar inte huvudet i sanden på samma sätt liksom. Men jag tycker inte att det är så himla stor skillnad på mitt medberoende, det är lite konstant och går upp och ner liksom. Men just att jag känner,
men jag tänker, om du tänker på dina anhöriga, för det jag tänker på med den här gruppen lite grann, för som sagt, jag är ju anhöriga med olika typer av problematiker. Jag har ju haft liksom både alkisar och bipolära kring mig. Och när man då lever tillsammans med någon som är bipolär och går och pratar med psykiatrins då anhörigstöd, så får man ju egentligen bara en utbildning i så här, din anhörig har en funktionsvariation eller liksom en psykiatrisk diagnos som gör att han eller hon kan behöva extra stöd. Så man blir liksom utbildad i att hjälpa och vårda i mycket högre grad. Och att lära sig läsa av, så att egentligen blir man så här utbildad i klassiska medberoendebeteenden.
Ja, ja, verkligen sant. Ja.
Och men, det tycker jag är så här, det är en jävla, det tycker jag är en stor, det är ett stort problem med psykiatrin och vården. Att man liksom inte får höra att så här, okej, och du som anhörig kommer behöva verkligen se över din egen hälsa om du ska orka leva kring den här människan. Och du ska inte behöva ta ett dubbelt ansvar för till exempel planering eller struktur, utan då får den personen som har sin diagnos på hjälp med boendestöd till exempel, eller köpa in extra hjälp eller så vidare. Och det vill jag ge som tips till dig som du som är mamma till den här tjejen då, som du upplever har utvecklat någon form av medberoende, att gå till en Al-Anon-grupp. För det spelar liksom ingen roll vad det är för sjukdom egentligen som ens anhöriga har. Precis, som ockuperar en. Utan så här, det kan vara ADHD, det kan vara bipolär sjukdom, det kan vara alkoholism. Medberoendet ser ju likadant ut. Det vill säga att man överanpassar sig till en annan människa. Att man tar ansvar över en annan vuxen människa.
Och
att
man också på sig själv.
Kör slut på sig själv och på sin egen hälsa. Och att man sen också börjar försöka kontrollera den här andra vuxna människan, för att man tycker att han eller hon inte är kapabel till att göra det själv. Och till slut är man ju då inne i den här klassiska djävulsdansen. Så medberoendet kan existera även när det gäller fysiska sjukdomar. Som man har en anhörig som till exempel har reumatism, eller någon som har en ryggmärgsskada och sitter i rullstol. Att man liksom bara helt upptagen av att sin anhöriga står sjuka situation. Så att sök hjälp för medberoende, eller peppa din dotter att söka hjälp för medberoende. Som sagt,
finns ju massa hjälpmedel att få. Man kan ju få hjälp via landstinget att gå och prata och få hjälp.
Älskling, jag vill bara säga dig en grej. Det heter inte landstinget, det heter regionerna. Det har du gjort i 5 år.
Nu har Sanna precis rättat mig och jag är lite trött och ber om ursäkt. Jag har sagt landstinget istället för regionerna i hela den här podden. Och det har tydligen hetat region 5 år. Där är du lite, där har Sanna mycket bättre koll än vad jag har. Men att man kan ju också få hjälp av regionerna med hjälp hur man ska liksom, hjälp i vardagen, allt från app till liksom listor till hit och dit. Och jag och Mattias ska nu gå till en privat aktör. Hon är liksom, ja, men hjälper en med så här, ja, hur ser det ut hemma hos er då? Som jag har en kompis, hennes kille har ADHD och hon har ADD. Så att när de kommer hem, då vill ju han liksom fortsätta så här masha, och hon vill ju bara så här gå och lägga sig och dra en vet, filt över huvudet. Hur funkar det till exempel? Och då får man hjälp. Så här, ja, då hade de sagt att du som har bebis, och sen, du måste typ åka iväg en vecka, var sjunde vecka, för att vila ut. Att ibland vet man ju inte riktigt, du vet, den här känslan när man säger varför funkar ingenting. Och då kan man faktiskt få stöd med det, hur man kan styra upp sin vardag. Och det skulle kanske förenkla för den här tjejen om de fick någon form, kanske någon app eller någon schema eller någon stödperson, så hon slipper dra det tunga lasset. För det är som du säger, även fast man inte tänker på det, för att man själv är så van vid att täcka upp eller liksom, ja, men som jag har ADHD, så jag har hittat, jag får ju liksom gasa för att orka, för att om jag stannar upp, då vill jag ju också bara gå och lägga mig under täcke. Men det går ju inte när man har 5 barn och måste jobba och kanske in och bla bla bla. Så att det finns massa olika hjälp att få istället för bara köra in, liksom gå in i väggen.
Mm. Hoppas du fick lite guidance där. Jag tyckte i alla fall att det var en rätt spännande, så här, för det hör man väldigt sällan om, utan man bara förväntas som anhörig. Alltså så här, det är väldigt stor fokus på de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Så här, jag har ADHD. Så här. Men hela den anhöriggruppen är väldigt så bortglömd. Man fick ju se det i bokstavsbarnen ganska tydligt. Alltså föräldrar som bara, gud vi orkar inte med. Liksom. Och då är ju framförallt att få rätt diagnos ett första steg. Men sen är det ju liksom fullt sjå att bara liksom lyckas lotsa dessa barn genom livet i stort sett. Alltså, jag fick ju en full respekt för det. Men jag tänker att anhörigstödet för den gruppen, gud vad det måste få pengar och utrymme och möjligheter.
Jag vet, att få, och bara liksom, säga, man kan ju sjukskriva sig om man har ett barn som mår dåligt eller som inte kan liksom gå till skolan och liknande. Men vi har ju kompisar som har barn också med autism och ADHD och som kanske har självskadebeteende som hela tiden sitter på nålar. Ska de kunna gå bort på middag? Kommer det hända någonting? Mm. Alltså, det är ju en utsatt situation att vara förälder till
ett barn som mår dåligt.
Ja, ja. Mm. Så att det här borde uppmärksammas mycket mer tycker jag. Okej, jag måste avslutningsvis, älskling, så måste jag faktiskt säga att jag har nu ändrat mig i fallet Depp Heard.
Har du? Mm. Berätta. Men vadå? Vi tog väl inte ställning mot någon? Vi tyckte ju båda var as. Hur har du ändrat dig? Tycker du båda är underbara?
Nej, jag håller verkligen fast vid det där, säger ja, men Johnny sitter och typ skrattar lite, sitter och ritar lite, kör den här liksom, lyssna på Stollan bara så här, låt henne hållas. Gubbalkis-stilen som bara viner genom historiens liksom vingslag på något sätt. Men det är just det här, den jävla hatkampanjen mot Amber. De här miljontals underskrifterna, miljontals liksom kraven på att hon ska i stort sett utplånas från jordens yta liksom. Jag bara tänker på det här, det är som det gamla bondesamhället så här, horpallen och den lössläppta, hon får skylla sig själv, hon ska minsann liksom få så här lida och bli, hon har liksom, den kvinnan har inte längre något mänskligt värde. Och så tänkte jag så här, vad heter han, Anton Corbin, fotografen, la ut igår så här, my old friend too, so I know him so well, he's the best guy, så det måste bli rättvisa typ, så här, skökan måste brännas på bål. Och då kände jag bara liksom, eftersom jag själv har blivit utsatt och av att höra kommentarerna så här, ja, men det är väl bara, du får väl bara sticka därifrån då. Ja, men du är ju flörtig och allt det där. Så bara kom det till mig att säga, vi har ingen rätt att tycka någonting om hennes beteende eller egentligen hans heller. Det är liksom inte vår mänskliga rättighet att så här, tokifiera henne för att hon är kvinna.
Nej, eller nej, jag håller med. Ja. Jag tycker också att det är helt absurt att så här, vad fan spelar roll om hon har stått och hånglat med Elon Musk i en hiss och stått och varit galen och skrikit eller spottat någon annan människa i ansiktet.
Det har vi alla gjort.
Ja, alltså, eller framförallt så här, det viktiga är väl ändå att hålla sig till sakfrågan här. Har han slagit henne?
Mm.
Och om han har gjort det, då ska han ska dömas för det. Alltså rätt ska vara rätt. Och är det så att hon sen har skrivit en text, det är också så jäkla oklart att hon har skrivit en text i Washington Post, en krönika där hon då skriver att hon har blivit utsatt för våld i nära relation. Hon nämner inte hans namn. Och jag menar, uppenbarligen har hon ju haft fler killar än Johnny Depp. Ganska många, även under relationen med honom. Så hon kan väl ha varit ut så. Alltså nej, det är inte ett utpekande av honom, tycker jag, rent juridiskt. Så att bara den grejen är helt absurd, att han ska så att stämma henne då på 50 miljoner. Och sen stämmer hon honom då motstämningen. Liksom. Nej, men det är en absurd cirkus och det är en sån vidrig... liksom häxbränningsprocedur av henne, jag håller helt med. Och att det ska då anlitas nya PR-genier för att få henne att framstå i någon annan dag. Det är så absurt hela den här. Jag har faktiskt tröttnat på det. Den här veckan är jag bara såhär, nej tack, jag vill inte se Johnny Depp sitta och såhär. Liksom skratta också när han ska börja prata om droger. Han är så otroligt drog- och alkoholromantiserande.
Ja, ja, ja.
Han är liksom en I'm a rock'n'roller. Vad fan att jag typ så här sveper en flaska whisky på morgonen och gapar lite med Ronnie Wood typ i Rolling Stone. Alltså man bara, men gud, snälla, finns det såna här gubbar kvar? Jo, det gör tydligen det. Och som tycker att livet ska levas glatt typ.
Ja, och där, han är en sköning. Han kollar in i kameran. Det är lite tofs, det är lite flirty, crazy kostymer.
Han är lite
så här,
han är lite blyg, han kommer lite undan lite vad som helst. Ja. Och han har ett sånt där, han har väl en typisk sån kulturmans approach som gör att han så att säga har grönt kort att bete sig lite hur som helst. Det finns inga regler som kommer åt honom på något sätt, för han är så himla skön.
Mm. Och det här med då
och säger, underbar.
Ja, men vi måste lyssna lite här bara.
And then you saw, then you went in the house and saw Mr. Depp in the foyer, correct?
Yes, correct.
And Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he?
No.
Mr. Depp had his penis out of his, out of his pants, didn't he?
I think I would remember
relevance.
Seeing Mr. Depp, you know.
I'll next question.
And you were trying to get Mr. Depp out of the house, correct?
Correct. I was trying to get Mr. Depp out of the house, yes.
And Mr. Depp was refusing to leave the house, was he not?
Not so much refused. He just wanted 2 minutes to see his piece.
You took Mr. Depp's arm to try to move him out, but he broke away. Isn't that right?
Yes.
Ja, men det är det här då, nu lyssnar jag på klippet då, när livvakten då blir förhörd om det är sant att han har kommit hem och sett Johnny Depp kissa nere i sin hall. Och tänker så här, det är såklart som du sa innan, förstärker då bilden av att han är ett fyllesvin som visst kan slå på sin fru. Ja. Men och så ska alla skratta lite så här, han stod med sin penis, nej, det borde jag ha kommit ihåg om han gjorde det dit. Och så blir det bara liksom... Det blir så pajigt och sorgligt och ovärdigt. Så jag bara känner så här, vi kanske bara lägger ner den där rättegången nu, du och jag.
Ja, jag tycker vi gör det. Jag tänker inte titta på den här sekund till. Jag tycker det är ovärdigt.
Lite som alla galer också som är överallt. Nu orkar jag inte se en gala till. Jag orkar inte se en Marilyn Monroe-klänning som är värd 17 mil. Jag orkar inte se en till perfekt människa eller en till perfekt pås eller en till perfekt klänning. Jag orkar inte bara. Jag ligger här i mina nerpruttade Adidas-byxor och mitt skitiga hår. Jag känner mig het.
Underbart. Hörrni, jag vill bara som en liten sista abrovinkel säga till alla er som lyssnar att imorgon och på söndag har vi horse yoga ute på Stora Lundby. För er som inte vet vad det är, så är det en hel dag med ett underbart dynamiskt förkroppsligande yogapass som min bästa kompis Sofia håller. Du har ju varit på hennes yoga, visst är den härlig?
Underbar.
Så jäkla, hon är
den enda yogan jag klarar av.
Ja, den är så här, det är noll prestation. Det är verkligen så fokus på att reglera nervsystemet och komma i den här härliga yogiska stämningen. Därefter äter vi vegansk lunch och sen går vi upp till hästarna och gör olika typer av ledarskapsövningar och försöker skapa relation med hästarna i övningar från marken och uppsuttet om man vill det. Det här är en hel dag, det kostar 1500 kronor för att vi har nämligen två restplatser i helgen. Så om ni är sugna, bor i Stockholm, vill komma ut och ha en hel dag för er själva på temat self-compassion, självmedkänsla, skicka DM till mig på Instagram. Kom ut och njut.
Gud, vilken bra idé. Jag skulle också ha kommit, men nu kommer min operation.
Du ska få komma till oss den 5 juni, Anson.
Mm.
Ska du få rida på min älskling, Nina.
Det blir så mysigt.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.